Podplay.
Hej och välkommen tillbaka till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och
mig,
advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Och idag ska vi prata corona igen och några domar som har kommit in på det temat. Och som lite bakgrund så kan vi resa tillbaka i tiden ungefär 1,5 år till mars 2020 då du och jag, Martin, spelade in ett bonusavsnitt och det lät så här.
Vad säger du, Martin?
Ja, om du skulle gå och hosta och känna dig sjuk och känna att du har nog coronaviruset och du dessutom känner att du har problem med lungan och då väljer att gå till jobbet och kanske till och med på ett äldreboende för att du kanske inte vill tappa pengar eller för att du verkligen älskar ditt jobb eller för att du tycker det är tråkigt att vara hemma, då kan man ju definitivt göra sig skyldig till ett brott.
Och sen gick vi igenom ett antal brott som man skulle kunna bli misstänkt för och så gav vi våra lyssnare det här rådet.
Det vi har lärt oss i det här korta avsnittet, det är det på det sättet att ni känner att ni är coronasmittade, stanna hemma. Inte minst för er egen säkerhets skull och andra säkerhets skull, men också för att ni inte ska bli misstänkta för några brott.
Och nu visar det sig då att i vart fall en person inte lyssnade på det här bonusavsnittet och lydde vårt råd. För hon gick nämligen till jobbet på just ett äldreboende trots att hon visste att hon var sjuk. Och vi ställer oss frågorna:
vad var det egentligen åklagaren åtalade henne för? Vad fanns det för bevis i det här målet och fanns det vissa bevissvårigheter som det så fint heter? Och vad var hennes förklaring och vad kom egentligen tingsrätten fram till?
Ja, vi får förflytta oss till januari 2021, pågående pandemi och det här utspelar sig nere i Karlskrona kommun där en timanställd inom hemtjänsten under en ganska lång tid känner sig sjuk. Hon har förkylningssymptom och mår inte bra alls.
Och dessutom gång på gång testar sig, tar sådana här PCR-tester som det heter och vill kontrollera om hon verkligen har covid-19 eller corona som det också kallas. Och gång på gång få negativa resultat under oktober, november och december månad.
Precis, så hon är förkyld hela tiden och testar sig. Men det visar sig enligt de testerna att hon har inte covid-19.
Precis, men så händer ju någonting, Kristoffer.
Ja, hon blir återigen förkyld och får feber, 39 graders feber. Hon tappar lukt och smaksinne, vilket vi har lärt oss att det är tydliga symptom på covid. Men hon känner sig bättre i vart fall. Febern har gått ner och sen är hon då schemalagd inför en helg. Och då känner hon ändå, för hon vill vara på den säkra sidan, att hon ska ta ett PCR-test igen. Trots att hon tidigare har varit negativa så tar hon ett igen.
Och trots att hon nu inte längre har feber som hon hade bara några dagar tidigare när hon kontaktade vårdcentralen för första gången, så vill hon ändå säkerställa. Men hon ringer chefen, Kristoffer, innan det.
Precis, och den här chefen enligt den tilltalade då, kvinnan, är trött på att hon har varit sjuk i så utsträckning som, stor utsträckning som hon har varit. Så att chefen tycker inte att hon behöver ta ännu ett nytt PCR-test, utan hon säger att kan vi räkna med att du jobbar i helgen nu? Och det här uppfattar den tilltalade som en oerhörd press. Det är inte så populärt, säger hon, i hemtjänsten och var sjuk. Och dessutom hade hon ju varit sjuk i en ganska stor utsträckning. Så att när chefen säger på det sättet, kan vi räkna med dig i helgen här nu? Då uppfattar hon det som att chefen mer eller mindre beordrar henne att arbeta. Och det gör då att istället för att vänta på resultatet av det här PCR-testet som hon tog, för det tog nämligen 2 dagar att få svaret där, så går hon till arbetet lördag, söndag. Och sen kommer resultatet och då visar sig att hon har covid-19. Och då ringer hon genast sina kollegor och säger att nu kan jag inte arbeta mer. Och vad som händer sen är att chefen kommer hem till henne och ber henne skriva under uppsägningshandlingar. För nu fattar ju chefen då att det här var ju inte bra. Nu vill vi bli av med den här medarbetaren så fort som möjligt. Hon vill kontakta facket, men det slutar i vart fall med att hon skriver på de här uppsägningshandlingarna. Och hon polisanmäls och åklagaren då väljer att åtala henne för framkallande av fara för annan. Och vad är det för brott, Martin?
Ja, ett svårt ord. Det är ju inte samma sak som en misshandel liknande där det faktiskt har hänt något med någon. Där det har blivit en kroppsskada, en sjukdom, där det faktiskt har drabbats någon. Här i detta fallet så kunde man inte konstatera att någon av de här äldre på äldreboendet hade blivit sjuka. Och då sa åklagaren att ja, okej, det är ingen som har blivit sjuk, men det kunde vara så. Här fanns det en konkret fara för att någon hade kunnat bli smittad och kanske bli allvarligt sjuk och kanske till och med dö. Och därför vill jag åtala för framkallande av fara för annan. Och annan i den här situationen är då dels de här äldre personerna och dels hennes kollegor som hon jobbade med. Och ett exempel på detta som man har prövat flera gånger, det är att man har HIV, har sex med någon utan skydd och den personen blir inte smittad. Då kan du under vissa eventuella omständigheter, om man tycker att det finns en konkret fara, blir just fråga om framkallande fara för annan. Men om det däremot är någon som blir smittad, så kan man dömas för misshandel eller grov misshandel. Mm.
Och i det här fallet då så hade den tilltalade hunnit vara hemma hos 16 stycken omsorgstagare, alltså 16 stycken äldre personer. Men, sa hon, eftersom hon inte hade fått resultatet än så var hon oerhört noggrann. Hon satte på sig dels skyddsmask, dels ett förkläde, dels handskar med mera. Allt för att, så att säga, skydda omsorgstagarna som hon var på besök hos. Och när det gällde sina kollegor då så hade hon inte full skyddsutrustning men däremot munskydd. Och precis som du konstaterade, vilket också domstolen gjorde, det var inte visat att någon av de här personerna som hon hade varit i kontakt med hade blivit smittad.
Utan frågan i det här målet var ju två delar. Men om vi börjar med den första delen, det var ju om det fanns en konkret fara för att antingen någon kollega eller någon av de här äldre skulle bli smittade. Och då gjorde man en helhetsbedömning. Man tittade dels på just det som du nämnde, att hon hade tagit eller vidtagit olika skyddsåtgärder, sa hon i alla fall, och det fanns ingen motbevisning, så då utgår man från det. Det vill säga åklagaren hade inte åberopat någon kollega som sa aj, nej för fasen, så var det inte alls det. Utan det fanns ingen annan uppgift än hennes uppgift och då utgick man från det. Och sen så var det också en viss bevisning från försvaret och även till viss del från åklagarhåll där man hade åberopat information om hur det här PCR-testet fungerade och hur det kunde avgöra om någon var smittsam eller inte. Och vad var det man kom fram till i den informationen, Kristoffer?
Jo, men den visade att smittsam är man framförallt i början av sjukdomsförloppet. Det vill säga när man har fått feber, när man precis har drabbats av covid-19, det är då man är som mest smittsam. Och i det här fallet så hade ju hon berättat att febern hade gått ner, hon hade fortfarande vissa symptom, att hon smaksinnet och luktsinnet var nedsatt. Och uppenbarligen så hade hon ju fortfarande ämnen i kroppen som gjorde att hon visade positivt på PCR-testet. Men vad man konstaterade från tingsrättens sida var att här kan det inte uteslutas att hon faktiskt inte var smittsam.
Så det man kom fram till på grund av den informationen, den bevisningen, var ju att varför du testar positivt på ett PCR-test så innebär det inte att du är smittsam. Du kan vara smittsam, men du måste inte vara smittsam. Och problemet för åklagaren är att åklagaren måste ju bevisa att du har varit smittsam och just när du var smittsam så gick du till jobbet. Och problematiken för åklagaren var ju att det gick ju inte att avgöra.
Nej. Och till det så la ju då tingsrätten det som du var inne på, nämligen att hon dessutom då hade haft skyddsutrustning på sig. Så att då, tingsrätten kom fram till att grundförutsättningen för att döma här, nämligen att det fanns en konkret fara för att de personerna som hon kom i kontakt med, de här 16 omsorgstagarna och hennes kollegor, att någon sån konkret fara inte var bevisad.
Och det innebär att det skulle kunna vara så, hon kanske var smittsam, men åklagaren har inte bevisat det.
Och ett visst stöd för det var ju att ingen blev ju smittad. Så att antingen var det för att hon hade vidtagit de här åtgärderna, eller för att hon hade en jäkla tur, eller för att hon inte var smittsam. Vilket är svårt att säga.
Och Martin, hur tror du situationen hade varit om det faktiskt var så att någon blev smittad i tiden efter det att hon hade varit och hälsat på dem? Om vi börjar med omsorgstagarna.
Då hade man haft en viss indikation, och jag säger viss indikation, på att hon faktiskt var smittsam. Eftersom du har ju uppenbarligen personer smittats. Men även där är det ju jättesvårt att bevisa, beroende på hur många de här omsorgstagarna har varit i kontakt med. Vem var det som smittade?
Precis, så hade det varit så att säga att man kunde konstatera att hon hade varit på besök, kanske att ingen annan eller två antal andra personer hade varit på besök, och så kanske man genast då vidtar en utredningsåtgärd som går ut på att man PCR-testar dem för att se, har de någon coronasmitta här? Och kan man då konstatera att de andra som har varit på besök hos omsorgstagaren, för det brukar registreras vilka som har varit där, att de inte var smittade, då skulle man ju kunna konstatera att det faktiskt var hon som hade smittat omsorgstagaren, eller hur?
Precis.
Och då hade det inte bara blivit framkallande av fara för annan, då hade det blivit andra brott, eller hur?
Misshandel eller till och med en grov misshandel. Men Kristoffer, där har du ju ändå ett problem. Även om man nu är så duktig från åklagare och polishåll att man går på ett sätt testa de andra som har varit hemma hos de här omsorgstagarna, eller brukarna som det också kallas. Då skulle man ju kunna hävda från försvarets sida att ja, det här PCR-testet visade fel. Personen var smittsam. Det var den personen som smittade. Inte min klient. Men det beror på att PCR-testet var negativt.
Jo, men Martin, om inte de andra som var på besök där heller var sjuka, och PCR-testet också visade att det inte fanns någon smitta i dem, så att säga. Menar du att man ändå inte skulle kunna utesluta de som smittspridaren till omsorgstagaren?
De kanske var inte sjuka, men smittbärare fast utan att visa symptom. Och det förekommer. Det vill säga att du kan bära covid-19 utan att vara förkyld, utan att ha huvudvärk, utan att tappa smaksinne och vara smittsam.
Okej, så det skulle då betyda att det enda sättet som åklagaren skulle kunna bevisa att den här tilltalade personen har varit den som smittade omsorgstagaren skulle vara att det är den enda personen som var på besök.
Jag tror tyvärr att det är så pass svårt. Annars finns det ett rimligt tvivel. Det var en del diskussion om detta, och det är alltid svårt för olika personer att anklaga olika personer för att du är den som smittar mig, eller du är den som smittar mig. Och man kommer alltid fram till att ja, det kanske var jag som smittade dig, men det kanske var någon annan som du skakade hand med på ICA, eller någon som hade tagit samma vara.
Okej, men om vi säger då att det hade inte kunnat gå att styrka ett fullbordat brott, så att säga, alltså en misshandel eller grov misshandel eller vållande till sjukdom till exempel. Men hade det ändå kunnat ha ett visst bevisvärde i förhållande till att det fanns en konkret fara för att hon utsatte omsorgstagarna för smitta?
Jag ska säga emot mig själv nästan. För jag har sett, om det är så att man kan säga att okej, den här personen som var hemma hos 10 omsorgstagare, alla de 10 blev sjuka och det fanns ingen gemensam annan omsorgstagare hos de 10, plus att den hade positivt PCR-test, ja, då tror jag att det hade räckt.
Okej, så att om man liksom ser ett mönster.
Precis.
Överallt där hon har varit, där sprids smittan, ja. Och det finns ingen annan gemensam nämnare.
Nej, och det är det som är en symptom, dessutom positivt PCR-test. Då tror jag det direkt, för man måste ju så från rättens sida inte kunna säga med 100% säkerhet, det räcker med 98-99. Och då tror jag det hade räckt, för då känns det som att ja, sannolikheten att just om du har varit hemma hos, just om alla blir sjuka, samtidigt som du har symptom, samtidigt som du har covid-19, ja, då kommer ju rätten komma fram till att det är du som har smittat alla. Och då därför döms du för misshandel, alternativt grov misshandel. Alternativt vållande till hennes död.
Men så var det inte i det här fallet som vi pratar om nu, utan där var det ju lyckligtvis ingen som hade blivit smittad, vilket då gjorde att tingsrätten landade i att nej, men här fanns det ingen konkret fara, eftersom vi vet inte om hon var smittsam, och dessutom hade hon vidtagit de här försiktighetsåtgärderna. Sen gick domstolen ändå, för det här räcker ju för att frikänna henne. Sen gick domstolen ändå vidare och bedömde ett annat rekvisit då, nämligen om hon har varit grovt vårdslös när hon gick till jobbet i det här läget. Va?
Precis.
Och det som jag uppfattade, så gör man det för att mota Olle i grind, som ordspråket heter. Nämligen för att om nu åklagaren tycker att men jag håller inte med om att domstolen skulle frikänna på den här första grunden, utan jag tycker att det var, hon har visst utsatt dem för en smittorisk, då vill domstolen så att säga tala om för åklagaren att ja, även om det är så att det finns en smittorisk, så har du ett till krav på dig för att du ska kunna fälla den här stackars hemtjänstpersonalen. Och det är att det ska vara grovt vårdslöst också beteende. Och då kommer de fram till vad då?
De kommer fram till att den här tilltalade har inte varit grovt oaktsam. Så man kan säga nästan, även om det är så, att personen blir dubbelt frikänd, eller i vart fall frikänd av två anledningar.
Mm, men det tycker jag låter lite märkligt, va? För att här har hon har haft feber, hon har haft förkylningssymptom, hon har dessutom fått det som ju kanske har varit mest uppmärksammat i media, alltså två symptom, nämligen lukt och smaksinne som försvinner. Det har ju varit väldigt uppmärksammat att det är symptom för covid-19-smitta. Och dessutom så känner hon ju själv att det här är nog bra att testa mig och göra ett PCR-test. Men istället för, så som smittoreglerna säger, nämligen att när man går och testar sig när man har symptom, då ska man agera som om man har smittan. Och ändå väljer hon att gå till jobbet.
Jag håller faktiskt inte med tingsrätten i den här delen.
Men vad säger tingsrätten? Hur kan de tycka att det inte föreligger...
De tycker, till skillnad från mig, ja, att hon inte har varit grovt oaktsam. Och det är lite olika anledningar. Det är ju dels den här bakgrunden som hon har haft, att hon har varit sjuk vid flera tillfällen, trott att hon hade covid-19, testat sig och fått negativt, negativt, negativt hela tiden. Plus att hon har blivit pressad, påstår hon i vart fall. Chefen tyckte...
Ja, fast chefen vittnar ju och sa att nej, jag har inte alls pressat henne.
Precis, så det är lite ord mot ord.
Men chefen har ju ändå avlagt ed, så att säga. Hon är vittne.
Absolut, men hon säger samtidigt att hon inte riktigt minns samtalet, innehållet i samtalet. Så att hon är lite diffus. Mm. Om det beror på att hon har dåligt minne eller för att hon inte riktigt vill säga vad som har hänt. Mm. Det kan man ifrågasätta. Men oavsett vilket så kommer man fram till att ja, det går i vårt fall inte utesluta. Och jag klarar inte motbevisa att hon har blivit pressad.
Men vad har det? Det är ju fortfarande så här.
Jag håller med. Ja,
det är ju inte någon polis liksom som pressar henne. Hon har ju ett eget ansvar för om hon ska sprida smitta på sin arbetsplats eller inte.
Och även om chefen säger till henne, så hon har en skyldighet att följa lagen.
Och det var ju ändå så här, det var ju inte så att chefen sa att du ska.
Nej.
Utan hon sa, kan vi räkna med dig nu i helgen?
Jag har svårt att se, om vi tar ett, nu blir det lite absurt exempel, men säga att en chef säger till att du måste slå den här personen på käften. Mm. Då är det knappast någon domstol som säger att okej, då är det okej.
Exakt, utan du blir pressad, du blir pressad att göra det.
Då förutsätter man ju att alla har ett eget ansvar, alla förstår att det här inte är okej. Och jag tror också att de flesta personer hade, även om man blivit pressad av chefen, och även om man har testat negativt tidigare när man har haft andra symptom, men nu blir jag faktiskt av med både smak och lukt, plus feber, plus förkylning och allt det tillsammans. Och plus att hon är ju uppenbarligen, tar ju ett test.
Mm.
Men hon har uppenbarligen, om man får tro henne, den tilltalade, så är chefen kanske inte världens bästa chef.
Nej.
Men det behöver inte vara sant. Men om det nu är så som man utgår från, så spelar det absolut ingen roll, tycker jag. Utan jag tycker, eller tycker inte tingsrätten, att hon har varit grovt oaktsam.
Mm. Men oavsett då, vad vi, att du och jag då uppenbarligen är överens om att i det andra ledet, så här, frågan om hon har varit grovt oaktsam eller inte, att de kanske har gjort fel där, så spelar ju det ingen roll. För jag måste säga att jag delar ju tingsrättens uppfattning om att det inte är bevisat att hon var smittsam, givet den bevisning som har lagts fram i målet. Säsongen, och då spelar det ingen roll, blir hon frikänd ändå.
Och jag håller med, så den här säsongen verkar vi än så länge vara rörande överens av sig ganska mycket. Men jag håller med, och det är ganska tydligt tycker jag. Och just för att det är så stora bevissvårigheter. Det är väldigt svårt att bevisa att någon faktiskt har varit smittsam, och speciellt när ingen har blivit smittad. Så att det är just, jag tror det är en av anledningarna till att man kommer fram till det man kommer fram till.
Mm.
Så att hon blev helt enkelt frikänd. Dömdes inte.
Åklagaren är inte överklagat, så vitt vi vet.
Nej.
Vad har vi lärt oss idag, Martin?
Kort och gott, vi gav ett råd för 1,5 år sedan. Och summa summarum är att man borde definitivt följa det rådet, inte bara för sina medmänniskors skull, men också sin egen skull. Även om man nu kommit fram till att det är svårt att bevisa att du kommer göra dig skyldig till misshandel, grov misshandel.
Så är det, inte så kul och det är inte så kul att bli åtalad överhuvudtaget.
Nej, och det finns en risk att bli dömd, om det nu är så att det går att spåra eller konstatera, vilket då förvisso är svårt, men det går att konstatera.
Mm. Ja, ni lyssnar på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Staren.
Och mig, advokat Martin Persson.
Och glöm inte att podden numera släpps måndagar på Podplay och tisdagar på övriga poddkanaler.